glömt allt. Inom kort kommer allt ha glömt dig.
Han var ju världens mäktigaste man på den tiden.
Nu är han den här livsstilsfilosofen och någon som man kan vända sig till för livsråd. Som vi ju älskar i vår tid.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Maja Åström, ekonomi.
Deklarationerna har börjat skickas ut och i början av maj ska de vara inne. Därför blir det deklarationsdags. Vi kommer att prata om RUT och ROT, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera, med mera.
Det här kan man lyssna till redan nu om man vill i appen Sveriges Radio Play och här i P1 efter två nyheterna idag. Ekonomiakuten.
I Naturmorgon på lördag ska vi bland annat ut i en fjällnära skog.
Ja, nu är det någon som håller på att koka kräfter här. Då är det svampen doftskinn.
Ja, följ med in i den artrika fjällskogen.
Blågrå svart spik, blanksvart spiklång, vitgryning nålång.
Men vi ska också försöka ta reda på hur det går med planerna att skydda den. På lördag klockan 6:10.
Wow, vilket träd.
Och här är så tolvslaget och dagens dikt.
Barnen sjunger utanför. Välkommen åter snälla sol som jagat nordanvinden. Nu har du sovit sen i fjol och vaknar röd om kinden. Värm upp vår jord så växer råg och fyller bondens lada. Värm sund och vik och vind och våg så får vi gå och bada. Välkommen åter snälla sol, lys över land och vatten. Nu klingar sång, nu stäms fiol, nu dansas hela natten.
Etienne Glaser läste August Strindbergs dikt Barnen sjunga utanför från 1902, önskad av Kerstin Ros. Sen hörde vi stycket Adoration av Florence Price. Violinsolisten Randall Gusby spelade tillsammans med The Philadelphia Orchestra och dirigenten Yannick Nessé-Séguin. Skriv och önska till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01, Malmö.
Så några ord från Vetenskapsradion följt av Studio 1.
I Vetenskapsradion om några minuter. USA drar in medel och drar åt regler för forskningen. Då ser Europa sin chans att värva forskartalanger från världens ledande forskningsnation. Vi hör utbildningsminister Johan Persson som vill samla universitetsföreträdare för att diskutera hur vi ska få talangerna att komma just hit. Och hör om vad som är Sveriges trumfkort på hand. Vetenskapsradion strax.
Och sen efter klockan 16 i eftermiddag, Studio 1, det domineras förstås av den kraftiga jordbävningen i Myanmar som mätte 7,7 på Richterskalan, och det följdes av ett efterskalv med magnituden 6,4. Och nu så kommer det rapporter om att tusentals befaras ha dödats och skadats.
Mm. Per Bergfors Nyberg och Helena Groll här på Studio 1:s redaktion. Vi jobbar med detta för fullt. Vi har ju redan sett dramatiska bilder från Bangkok, men fortfarande inga inifrån Myanmar. Vi väntar på det. Men nödläge är ju utlyst i flera regioner i Myanmar som ju också ber om internationell hjälp. Och sen har vi också sett de här bilderna från Bangkok.
Ett höghusbygge som kollapsar, och vad man tror är att många byggnadsarbetare ska sitta fast under rasmassorna. Skalvet ska ha känts hela vägen till Kina.
Mm. Och svenska UD, utrikesdepartementet, uppmanar nu svenskar i det jordbävningsdrabbade området att kontakta anhöriga. Så vi jobbar på att få höra, ni kommer få höra vår korrespondent som är med oss, och vi jobbar också att få in så många röster som möjligt från området.
Vi får också ett reportage ifrån Norfolk, Virginia, där NATOs amerikanska högkvarter ligger, och där läget för de svenska officerarna som är stationerade där har förändrats kraftigt sedan Donald Trump kom tillbaka till Vita huset.
Och sen tar vi också upp kritiken som riktat mot prinsessan Madeleine som idag lanserar sitt hudvårdsmärke på en skönhetsmässa i Tyskland. Johan T. Lindvall, chefredaktör på Svensk Damtidning, kommer hit och han undrar vad kungahuset står för och om det här verkligen, om det ska vara en kommersiell verksamhet.
Och så har vi skickat vår kollega Mikael Sjödell till Ulricehamn där det imorgon ska folkomröstas om parkeringen, marknadsplatsen, ska förbli en parkeringsplats eller byggas ut till ett nytt kulturhus och bibliotek. Vi ställer oss frågan, hur viktigt är det med folkomröstningar? Borde det bli fler eller mindre? Och vad gör det med demokratin? Vi hörs i studiet efter klockan 16.
Maria, vad tycker man i Kreml egentligen om Trumps sätt att försöka få slut på kriget i Ukraina?
Det är lite dubbelt. För å ena sidan så vill man fortsätta kriget, men å andra sidan så ser man en allierad i Trump.
Viktor, håller Elon Musks politiska engagemang på att sabba Teslas framgångar nu?
Det är lite tidigt att svara på, men klart är att det blåser mer kring Tesla än vad det kanske någonsin har gjort.
Lyssna på Dagens Eko i Sveriges Radio Play.
Nu laddar Europa för att locka till sig forskningstalanger från USA. Forskare som inte är välkomna där längre eller som inte vill vara kvar i det nya politiska klimat som råder. Där är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck. Ja, mycket har hänt i världens ledande forskningsnation USA på sistone. Finansieringen har blivit allt mer oklar. Exempelvis har Trump-administrationen hotat att ta bort $400 miljoner från finansieringen till Columbia University och avbryta kontrakt och anslag. De menar att universitetet inte gjort tillräckligt för att hindra vad de säger antisemitism på campus efter att det har varit protester där mot kriget i Gaza. Det finns en idé om att projekt som kan kopplas till begreppen mångfald, rättvisa och inkludering inte ska få pengar framöver. Och statliga forskare har blivit tillsagda att sluta jobba med FNs klimatpanel IPCCs rapport som ska komma 2029. Ja, det var några exempel. Hans Ellegren, ständig sekreterare på Kungliga Vetenskapsakademin. Vad ser du som mest oroande med utvecklingen för vetenskapen i USA nu?
Det allvarligaste det är inskränkningen av den akademiska friheten. Att det finns politiska signaler som säger vad man får eller inte får forska på.
Dag Blank, professor i Nordamerikastudier, vad ser du som mest oroande?
Jag delar Hans åsikt, och till det lägger jag att det partnerskap som har funnits mellan den federala regeringen och de amerikanska universiteten allt sedan andra världskrigets slut, och som har etablerat USA som en ledande forskningsnation, det partnerskapet är nu skakat.
På resa i USA nyligen så fick Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt höra att kontakten nu med Europa är viktig för amerikanska forskare.
Vi hörde ord som we need you, lifeline och den typen av uttryck, att de verkligen uppskattade att vi kom och att det är globala kontakter. Så det var ju någonting som inte fanns för ett år sedan på det sättet.
Och nu rullar Europa alltså igång arbete med att få hit forskare från USA till och med. Till exempel detta då att universitetet i franska Marseille erbjuder en sorts forskarasyl. 13 europeiska forskningsministrar skriver i ett brev till EUs forskningskommissionär att det nu är läge att samlas för att komma fram till hur EU kan ta chansen att locka till sig duktiga forskare. Bland de här ministrarna fanns Tysklands, Frankrikes och baltländernas forskningsministrar, men inte Sveriges. Han, som heter Johan Persson och är liberal, vill däremot samla den svenska universitets- och forskningssektorn för att diskutera den här frågan.
Allt från forskningsfinansiärerna till lärosätena för att se över vad vi kan göra för att underlätta en mer så att säga, strategisk rekrytering för att attrahera amerikanska forskare till Sverige. Det sker ju dels för att det är bra för Sverige. Vi behöver hålla på med internationalisering och vi har flera attraktiva forskningsmiljöer. Men inte minst också så att det finns ju viktig forskning som nu annars kanske hamnar på halt i USA med den stökiga hanteringen där i USA vad det gäller forskningsfinansiering till exempel.
Hans Ellegren på Kungliga Vetenskapsakademin, vad tänker du, är det viktigt att försöka få över talanger från USA nu?
Jag tycker alltid det är viktigt att Sverige ska försöka attrahera speciellt unga människor som vill komma och forska i vårt land eller gå vår utbildning, forskarutbildning eller högre utbildning. Nu finns det en extra god möjlighet att attrahera riktigt duktiga forskare då från USA som kanske då skulle i större utsträckning i dagens läge än tidigare vara intresserade av att komma till Sverige.
Är det viktigt för Sverige eller är det viktigt för forskningen som sådan?
Både och skulle jag vilja säga. Det här hänger ju intimt ihop. Det är viktigt för Sverige att vara en stark forskningsnation. Det är viktigt för vår tillväxt och för att vi ska kunna jobba mot ett hållbart samhälle. Och vi måste generellt rekrytera internationellt för att hålla uppe kvaliteten i vår forskning.
En sån här inbjudan från ministern, det initiativet, vad tänker du om det?
Jag vet inte om det i sig egentligen ökar chansen att locka hit forskare. I praktiken tror jag det här handlar om att det gäller att knyta kontakter på egentligen ganska låg nivå. Att ute i kapillärerna i vetenskapssystemet, det vill säga att ute på institutionerna på universiteten och i forskargruppen, att man knyter kontakter med särskilt unga forskare tror jag skulle vara intresserade av att komma till Sverige. Att erbjuda dem möjligheter, göra dem uppmärksamma på de utlysningar som ju redan finns för att kunna attrahera duktiga forskare. Vi vet att det finns flera privata finansiärer som har särskilda karriärsystem, till exempel Wallenberg Academy Fellows, för att rekrytera unga forskare till Sverige. Så där finns det redan en infrastruktur.
Så du tänker att det händer ute i kapillärerna i systemet så att säga. Finns det någonting som du skulle vilja ha från politiskt håll för att det här ska fungera bra då?
I den forsknings- och innovationsproposition som presenterades i december nämns det då en satsning på karriärvägar för biträdande lektorer där universiteten kan söka medel för särskilt framgångsrika sådana personer. Och det skulle kunna vara ett ytterligare sätt då att hitta finansiering för det här.
Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Vad tänker du om det här att samla forskningssektorn för att hitta vägar att locka talanger från USA?
Ja, det tror jag är en intressant idé. Jag håller med om att det är naturligtvis på institutionsnivå som det här sker främst. Och det är när vi var på den här resan som Anders Hagfeldt talade om i USA så hörde man också när frågan kom upp, vad kan vi göra? Och då sades också då att det är de yngre talangerna naturligtvis som är mest flyttbara. Och då gäller det att hitta system för att underlätta det. Man får vara lite snabbfotad där. Anställningsordningen i Sverige är ju ibland lite långvarig, tar lång tid och så vidare. Och det kan ju vara en faktor här. Men jag tror att vad man kan göra här för att locka till sig de yngre, det är väldigt viktigt.
Man kan möjligen ställa sig frågan varför just rikta blicken mot USA. Det finns ju andra länder där forskningen är hårt ansatt och inte har frihet och så. Jag menar, ta bara ett land som Ryssland, många andra också. Vad tänker du om det, Hans Ellegren? Varför riktas just mot USA?
Nej, jag tycker, som jag sa tidigare, att generellt så ska vi vara aktiva att rekrytera internationellt till Sverige. Och då finns det egentligen inga begränsningar i vilket ursprung som det handlar om. Det diskussionen gäller för dagen är att det kanske finns ett extra stor möjlighet att rekrytera från USA i dagens läge. Men all internationell rekrytering till Sverige är bra.
Ska man locka hit just såna här excellenta forskare som regeringen gärna vill satsa på från andra länder, till exempel USA just nu då, så kommer det såklart att kosta en massa pengar. Vem ska betala, kan man ju undra. Jag frågade utbildningsminister Johan Persson.
Ja, det finns ju utrymme för det genom den forsknings- och innovationsproposition som regeringen har presenterat, som är en väldigt stor satsning där vi bygger vidare på allting från att uppgradera den svenska infrastrukturen för forskning, men också till att kunna rekrytera högkvalificerade forskare brett.
Men det blir tuff konkurrens för svenska forskare som vill göra karriär.
Ja, men det är ju redan idag. För det är klart att när vi säger att vi vill satsa på excellent forskning, så är det ju så att då är det ju internationalisering som gäller. Många svenska forskare i andra länder på, där det finns excellenskluster där vi inte har samma tyngd. Och då vill vi bidra med att vi kan då rekrytera till exempel amerikanska forskare.
Vad tänker du om det här som du hör här, Hans Ellegren på Kungliga Vetenskapsakademin?
Ja, jag tycker att det finns pengar i systemet. Här handlar det nog mer om att öka kvaliteten i rekryteringarna än kvantiteten. Så att jag ser nog inte att det liksom behövs ytterligare finansiering just i den här situationen.
Öka kvaliteten, hur menar du då?
Ja, man kan säga att vid all rekrytering så ju större rekryteringsbas eller rekryteringsunderlag man har, desto större är chansen att man får riktigt duktiga personer i sina rekryteringar. Och kan man då få fler, vi vet ju att många som utbildar sig på doktorsnivå till exempel i USA är väldigt drillade och skolade och är duktiga. Så det är klart, kan man attrahera fler sådana personer till Sverige, så kan vi öka kvaliteten i vår verksamhet.
Så vad är det egentligen som behövs för ändring nu, tror du, om vi ska få fler excellenta forskare från USA, om någon ändring?
Det behövs ett mer aktivt arbete ute på institutionerna, och det gäller generellt vid all rekrytering. Det går inte att bara sitta och vänta på att man eventuellt får personer som är intresserade av att komma, utan man får ha tentakler ute och man får etablera samverkan eller samarbeten. Helt enkelt visa upp sig i olika sammanhang.
Dag Blank, du var med på den här resan i USA tillsammans med bland annat Uppsala universitets rektor som vi hörde för en liten stund sedan. Vad fick du för intryck av intresset där av att korsa Atlanten?
Jag fick intrycket av att intresset hade ökat, och de var mycket intresserade av, för det första, att fortsätta och kanske utöka samarbeten med oss i Sverige och i Europa. Men också för möjligheterna då att forskare skulle kanske kunna komma hit i en period eller en kortare längre period. Det var väldigt tydligt.
Det kan ju kännas som att den amerikanska forskningen håller på att krackelera alldeles, att det inte kommer att gå bra för den här starka vetenskapsnationen. Vad finns det som håller emot den utvecklingen, skulle du säga, Dag Blank?
Ja, det är ju ett enormt, universiteten just nu och forskningsinstituten är ju jättestarka nu, och de har ju enorma resurser och en väldigt starka miljö, så att det håller ju emot. Och sen finns ett motstånd också inom det amerikanska samhället. Vi har ju sett till exempel hur de första besluten när man ville frysa inne federala pengar från de här federala finansieringsmyndigheterna, det har ju lett till utmaningar i domstolarna. Flera delstater har stämt de staten för det, och även olika intresseorganisationer för amerikanska universitet. Och de utgången av de målen har vi inte sett ännu. Så det finns också den typen av motkrafter.
Det finns väl också mycket privat finansiering av forskningen i USA. Det hänger liksom inte bara på de här offentliga pengarna som nu kanske dras ner på en del håll. Är de kanske inte så viktiga på grund av att det finns mycket privata universitet och så?
Den offentliga finansieringen, den amerikanska modellen som utvecklades efter andra världskriget med etablerandet av framförallt National Science Foundation slutet på 40-talet och ett enormt utökat stöd till The National Institutes of Health har betytt väldigt mycket för den amerikanska framgången inom forskning under efterkrigstiden och att etablera USA som en forskningsnation. Och sen har vi naturligtvis mycket stora filantropiska stiftelser och privata initiativ också i USA, och de har samverkat på ett väldigt intressant sätt. Men utan den federala finansiering, framförallt inom teknik, naturvetenskap och medicin, så skadas den amerikanska forskningen märkbart. Och det märktes mycket på den här resan, att man var mycket orolig för de här nedskärningarna som görs där. Eller föreslås göra och har börjat göra. Och det finns en risk då för att den amerikanska forskningsdominansen skakas och att initiativet kanske, det vetenskapliga initiativet kanske går över till andra håll.
Du som historiker, dig kan jag lämpligen fråga, hur blev det så här då att USA fick den här dominerande ställningen som forskningsnation? Att det är världens ledande forskningsnation sedan många år tillbaka?
Ja, det var den här utvecklingen, precis som jag nämnde, efter andra världskriget. En viktig person hette Vannevar Bush, som hade jobbat som Franklin Roosevelts vetenskapliga rådgivare under kriget, när USA satsade enorma mängder på vetenskaplig forskning för att utveckla bland annat atombomben och andra saker som var del av krigsansträngningen. Och när kriget var över så övergick den rörelsen till att man skapade då National Science Foundation och förstärkte National Institutes of Health och gav även andra federala myndigheter. Och det var en stor förändring, och det gjorde ju att USA etablerade sig som så ledande och blev en magnet och drog till sig folk från hela världen, från Europa men även andra delar av världen. Och det, så har det ju varit, att USA har blivit den ledande destinationen för forskare och studenter som söker sig utanför sina egna länder. Och den situationen har ju så att säga gällt till och med nu.
Mm, och det betyder ju också att USA har varit ett karriärland för unga svenska forskare. Det är ofta dit man ritar blicken. Man kanske vill göra en period där när man har doktorerat, eller kanske inte har flyttat dit och fortsätta sin karriär. Det finns verkligen på kartan, så att säga, för unga svenska forskare. Vad får det då för det som händer nu? Vad får det för betydelse för svensk forskning? Vad tänker du om det, Dag Blank?
Ja, om attraktiviteten minskar, så att säga. Det är precis som Hans Ellingen sa, man måste vara attraktiv, man måste ha kreativa och framstående miljöer. Det har ju USA verkligen haft. Men om det verkar minska, då kommer ju talangen kanske inte vara lika intresserad av att söka sig dit och söka sig till andra platser. Det kan ju vara en konsekvens av de här nedskärningarna och de här förskjutningarna, kanske, om de nu kommer. Det vet vi ju inte. Vi har ju bara haft 2 månader av det här ännu. Vi får väl se hur långt det går, men alla de tecken man ser nu är ju oroande på det sättet.
Vad tänker du, Hans Ellegren, på Kungliga Vetenskapsakademin? Kommer det här att leda till att man inom svenska forskningsmiljöer ser på möjligheten att ha karriärsteg i USA på ett helt annat sätt?
Som Dag Blank säger, så det är ju svårt att förutsäga hur det här kommer utvecklas på sikt i USA. Det politiska läget är svårbedömt för närvarande. Det är klart att skulle det få grava effekter på lång sikt, så kanske det skulle kunna minska intresset. Men det kanske är en kombination också av hur unga svenska forskare då, till vilka länder de är rent generellt är intresserade av att åka till för en postdoktoral utbildning. Det kan ju vara andra aspekter än själva den vetenskapliga miljön som väger in i val av land man vill åka till.
Mm. Nu har det alltså påbörjats arbete på olika håll i Europa med att försöka få över duktiga forskare från USA till vår kontinent. Anders Hagfeldt, Uppsala universitetsrektor, sa efter er resa till USA så här.
Vi tänker gärna på gästprofessorsprogram för de satsningar vi gör forskningsmässigt. Jag ser det också att vi satsar ju också på unga forskare. Och det är ju liksom över hela universitetets forskning så att säga. Så det är ju på bredden. Och även där kunna vara beredda på att ta emot och skapa möjligheter för forskare. Och det är ju globalt i och för sig, inte bara i USA. Men det kan ju bli något extra från USA, tror jag. Studentutbyten är ju någonting annat som vi också har som är intressant att titta på.
Och vad tänker du om det här, Hans Ellegren på Kungliga Vetenskapsakademin?
Ja, gästprofessurer är ju en möjlighet. Jag tror generellt så är det svårt på riktigt seniornivå. Det kan vara svårt att få någon seniorforskare att vilja bryta upp sin hela forskargrupp och flytta över. Och det har gjorts försök tidigare i Sverige i modern tid att utlysa särskilda program för att rekrytera internationellt väldigt framstående forskare. Och det har väl inte riktigt fallit väl ut. Forskare kommer hit och kanske tillbringar bara en liten del av sin tid här men tar del av ganska stor finansiering. Och så blir det aldrig någonting riktigt av det. Så att jag återkommer till att det är på den mera juniora nivån direkt efter forskarutbildningen eller några år efter forskarutbildningen som jag tror vi har störst chans att attrahera forskare som vill komma till Sverige.
När nu flera europeiska länder gärna vill ha de här unga talangerna och kanske gärna också de duktiga seniora forskarna om det skulle vara möjligt. Kommer vi få se en dragkamp nu framöver i Europa om talangerna?
Så är det hela tiden, absolut. Det är ingen skillnad framöver med tanke på situationen i USA, utan det handlar alltid om att vara en attraktiv vetenskaplig miljö, kunna erbjuda ett kreativt klimat, tillgång till infrastruktur. Kanske också att kunna erbjuda villkor i övrigt. Jag menar, det som är väldigt bra i Sverige, det är de villkor vi har. Vi har ett socialförsäkringssystem, vi har ett sätt som är relativt tillåtande på många sätt jämfört med andra länder. Det kan vara sådana aspekter som gör just Sverige attraktivt för unga människor att komma till.
Ja, där kan vi ha en fördel. Ja. Vad tänker du om det här, Dag Blank, professor i Nordamerikas studier? Blir det en dragkamp?
Ja, det blir ju säkert, men precis som Hans Ellegren säger, det pågår ju alltid i den vetenskapliga världen. Men en observation som jag har gjort när man har studerat lite grann de här svenskarna som har varit i USA och kommit, en del som har kommit tillbaka då, som kanske har haft möjlighet att stanna kvar. Där har ju socialförsäkringssystemen varit en viktig faktor. Den svenska föräldrar och försäkringspolitiken till exempel. Möjligheten för båda parter i ett äktenskap eller ett förhållande att ha en karriär till exempel. Och barnomsorg inte minst spelar ibland en intressant och viktig roll. Och det kan vara en fördel för Sverige, tror jag, i det här läget.
Då säger jag tack så mycket. Dag Blank, professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet, och Hans Ellegren, ständig sekreterare på Kungliga Vetenskapsakademin, för att ni kunde vara med i Vetenskapsradion om Europas strävan att nu få hit forskningstalanger ifrån USA. David Hellgren var tekniker. Jag heter Camilla Widerbeck.
Nu är det spännande. Idag fredag så tillkännages vem som vinner Sveriges Radios Nobelpris. I P1 Kultur klockan 13 får vi veta detta. Och ikväll i 19 timmen får vi höra vinnarbidraget.
När vårsolens starka strålar börjar skina är det hög tid att vädra ur garderoberna och städa i stöket bland alla kläder. Men att rensa en garderob är inte den enklaste sak att göra, för där trängs minnen, känslor och historier i form av plagg och prylar. Lyssna på STIL om vårstädning i garderober fulla av minnen, när du vill, i Sveriges Radio Play.
Spanarna.
För snart kan det vara för sent. Det är egentligen bara att se framtiden an.
Ombytta roller slutar inte här. Nej, snart kommer vi få leva i en framtid där vi alla blir huvudpersoner i en ny version av ombytta roller.
Och orden på allas läppar, det är lite lagom fartlek.
Fredagar och lördagar i P1 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Vi hörs i Spanarna.
Och i panelen denna vecka Katarina Barling, Camilla Liv och Jonathan Lindström. Spanarna efter tre nyheterna. Nu är klockan 12:30.
Här är lunchekot. Tusentals döda befaras efter jordbävningen i Sydostasien. Israel har bombat förorter till Libanons huvudstad Beirut. USAs vicepresident är på kritiserat Grönlandsbesök. Och så hör vi om bristen på replokaler för musikgrupper. Det är rubrikerna i lunchekot idag. Per Edberg i studion. Och vi börjar förstås med den mycket kraftiga jordbävning som i morse skakade delar av Sydostasien. Vi har med vår korrespondent Axel Kronholm direkt nu. Axel, epicentrum i Myanmar. Men det här var en mycket kraftig jordbävning som kändes över ett mycket stort område, eller hur?
Ja, det var det. Den kändes också i delar av Kina och i Thailand. I Bangkok, i huvudstaden i Thailand, så var det flera skyskrapor som skakade och fick utrymmas. Nu har paniken lagt sig något där. Premiärministern Petong Tan Shinawat höll just en presskonferens. Hon sa att folk kan återvända hem nu, försökte lugna ner situationen, sa att man ska inspektera stadens byggnader men att de ska vara säkra. Det är ju fortfarande en del efterskalv i Bangkok, men de är svaga. Men parker håller öppet för att de som inte kan ta sig hem ska kunna få någon tillflyktsort. Men det var ju ett höghusbygge som kollapsade i Bangkok. Och där har man hittills bekräftat 3 döda. Men man saknar fortfarande arbetare som jobbade på det här bygget. Så att det kan vara så att dödssiffran stiger där.
Nu låg ju epicentrum då för den här jordbävningen i Myanmar. Vad vet du om läget där just nu?
Mycket mindre än vad vi vet om Thailand. Den styrande militärjuntan har utlyst undantagstillstånd i 6 regioner och stater. Epicentrum var nära staden Mandalay i mitten av landet. Och det vi vet är att det är stor materiell förstörelse. Jag ser bilder och videor på kollapsade sjukhus, kloster, moskéer, skolor och bostadshus. Det finns ingen riktigt samlad lägesbild, men rapporter från hjälporganisationer på marken gör gällande om att det är många döda. Så det ser inte bra ut. Så de här siffrorna vi hör nu om hur många som befaras döda, det är ju fortfarande uppskattningar. Men oavsett vad slutsiffran landar på så att säga, så tror jag det är rimligt att anta att de flesta av dem kommer att vara i Myanmar.
Hur besvärligt är det då för ett land som just Myanmar att hantera en sån här katastrof?
Mycket svårt, för det är ju ett pågående inbördeskrig där, så ett land som redan är väldigt härjat. Så frågan är vilken kapacitet man har att hantera en sån här katastrof. Och den styrande militärregimen har ju visat sig inkapabel vid tidigare naturkatastrofer. Så det är frågan hur de kommer hantera det här. Vi har ju också sedan tidigare en väldigt utbredd hunger i landet och stora humanitära behov också. Så att det är ett mycket svårt läge för Myanmar.
Det här betyder att det förmodligen kommer behövas internationella hjälpinsatser där, eller hur?
Så är det. Och tidigare så har militärregimen dröjt med att släppa in den typen av hjälp. Vi får se hur de förhåller sig till det nu.
Säger vår Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm. Många svenskar befinner sig just nu i Thailand, som ju alltså också skakades av den här jordbävningen idag. En av dem är 29-åriga Signe Mattsson från Uppsala.
Jag trodde jag skulle dö. Det var liksom, alltså det var så att vi sprang för vårt liv, och det enda jag tänkte var liksom att jag har den här skyskrapan ovanför mitt huvud. Du vet, jag bara tänkte att den här kommer ju kollapsa.
Signe låg vid poolen på sitt hotell när marken började skaka. Tillsammans med andra människor så sprang hon ut på gatan nedanför.
Och då ser vi liksom hur det bara forsar vatten från skyskraporna runt omkring. De står liksom, vi ser hur skyskraporna vinglar. Det rasar saker, liksom kakel eller något så betong liksom från byggnaderna runt. Alltså det var helt fruktansvärt.
Filmer i sociala medier visar hur en skyskrapa rasar samman i Bangkok. Enligt thailändsk polis så ska minst 43 byggnadsarbetare ha befunnit sig i byggnaden när den kollapsade. Utrikesdepartementet uppmanar svenskar som befinner sig på plats att kontakta sina anhöriga, hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen i medier och följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Tobias Holm bor i en förort till Bangkok. Han föll ner för en brant trappa när huset började skaka, men klarade sig med ont i ryggen. Nu är han orolig för bekanta inne i Bangkok.
Det sjunger ju i telefonen hela tiden om bekanta som är saknade inne i Bangkok i rasmassor.
Reportrar Mattias Plejel och Ellen Rosenqvist. Ja, det är alltså fortfarande oklart hur omfattande skadorna blivit och hur många som har dött i den här jordbävningen. Enligt USAs geologiska myndighet kommer det sannolikt att handla om tusentals dödsoffer. Och Björn Lund, som är seismolog vid Uppsala universitet, gör samma bedömning.
Det är nog stor risk för att vi kan få se tusen eller flera tusentals omkomna i det här skalvet.
Det jordskalv som uppstod strax efter lunch lokal tid med magnitud på 7,7 på Richterskalan, en mycket stor jordbävning, säger Björn Lund.
Tankarna går ju direkt till jordbävningen i Turkiet för 2 år sedan som ju var magnitud 7,8, så det är ungefär samma storleksordning. Den första av de 2 som inträffade i Turkiet. Vi ser ju framför oss tyvärr att det kommer att bli stora skador, eller har blivit stora skador.
Skalvet ska ha rört en jordspricka som är nästan 20 mil lång och omkring 1,5 mil bred.
Och hela det området har rört sig, och det betyder att man får kraftiga skakningar som vi har sett då. Men också att längs hela den här sprickzonen, de här 20 milen, så har det varit väldigt lokalt väldigt kraftiga rörelser. Så att det finns stor risk då för att man får skadegörelse längs hela den här profilen.
Och även om den akuta fasen nu är över kan efterskalv föra med sig stora skador kring epicentrum ett bra tag framöver.
Ja, men den risk man får fundera på är ju att ibland så gör ju de här stora skalven att man får ytterligare ett stort, precis det som vi såg i Turkiet då, där efter 9 timmar inträffade ytterligare ett skalv med magnitud 7,5. Så den risken finns där, och under de närmaste 2-3 veckorna får man nog räkna med att man kan få lite större efterskalv, alltså som blir rejält farliga i närområdet.
Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, och reporter här var Emil Rönnlund. Nu byter vi ämne. Israel har nämligen under förmiddagen genomfört flygattacker mot en förort till Libanons huvudstad Beirut, trots den pågående vapenvilan mellan Israel och Hezbollah. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros finns med direkt nu. Samar, vad kan du berätta om det som hänt i Beirut?
Ja, de uppgifterna jag har sett är att två drönare ska ha släppt varningsbomber mot byggnader i södra Beirut. Alltså det handlar om mindre bomber som släpps på taket till byggnader men inte tränger in i byggnaden. Samtidigt som Israel har utfärdat evakueringsorder som gäller ett kvarter i Beiruts södra förort Al-Hadath heter området. Och Israel menar att Hezbollah är aktiva i det här kvarteret och kommer förmodligen att bomba det. Och det här kommer efter att Israel har uppgett att våra raketer ska ha skjutits från Libanon mot norra Israel, men Hezbollah har förnekat att de ska ha skjutit några raketer mot Israel.
Har det kommit några reaktioner på den här attacken så här långt?
Ja, det jag har sett det är att människor i Beirut är nu väldigt rädda och undrar vad som kommer att hända. Och man är rädd att ett krig, det kriget som tog slut i slutet av november, att det ska återupptas igen.
Vad säger du då som bevakar det här området? Hur stor är risken för att det här sätter någon sorts punkt för vapenvilan?
Ja, vi har sett under de senaste månaderna sedan slutet av november när vapenvilan inleddes att båda sidorna har beskyllt varandra för att ha brutit mot vapenvilan. Israel menar att Hezbollah har inte dragit sig tillbaka bakom Litanifloden så som avtalat, och Israel har inte heller dragit sig tillbaka helt från Libanon så som avtalet lyder, och menar att de kommer att stanna i 5 strategiska områden av av säkerhetsskäl och skapa någon slags buffertzon där. Och under den tiden, sedan november, så har även Israel beskjutit mål i Libanon som de menar tillhör Hezbollah, att det mål som där Hezbollah har lagrat vapen eller är aktiva. Så den här vapenvilan verkar vara bräcklig och verkar bli ännu mer bräcklig nu med den här utvecklingen.
Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Idag kommer USAs utrikesminister J.D. Vance och hans hustru att besöka Grönland. Det här är ju ett besök som många haft åsikter om med anledning av Donald Trumps återkommande uttalanden om att han vill att USA ska ta över Grönland. Vi har med vår Danmarks korrespondent David Rasmussen nu. David, det är ju inte något officiellt statsbesök egentligen det här. Vad betyder detta? Hur kommer vicepresidenten att välkomnas på Grönland?
Ja, det hade ju varit lätt att skämta om kyliga välkomnande när det gäller Grönland. Och det hade det nog varit också om vicepresidenten och den amerikanska delegationen, som det från början var tänkt, skulle besöka det grönländska samhället. Nu har ju planerna ändrats och man ska bara, inom situationstecken, besöka Petufik Space Base. Men det här är ju fortfarande ett kritiserat besök. I Danmark och på Grönland har det beskrivits som ett statsbesök utan samtycke. Och vad J.D. Vance kommer att säga när han är på militärbasen, ja, det kommer man följa väldigt noga både här i Köpenhamn och i Nuuk.
David, din bedömning då, varför har Trump-administrationen fortsatt att tjata om att USA borde ta över Grönland?
Det är flera olika skäl. Dels så handlar det om de naturtillgångar som finns både på Grönland och i haven runt omkring. Det handlar om de färdleder som kan öppnas upp när isarna smälter. Och man har också pratat om det handlar om Trumps eftermäle, att han vill att USA ska bli större till ytan. Men framför allt så är det här militärstrategiskt. Grönland fungerar, kan man säga lite förenklat, som Nordamerikas sköld. Och det finns ju, tidigare pratade man om high north, low tension när det gällde Arktis. Att i Arktis så fanns inte den här stormaktskonkurrensen. Man ser på andra håll, det har förändrats. Den här stormaktskonkurrensen har spilt över till Arktis. Och även Kina och Ryssland har ju starka intressen i regionen.
Du kan väl hänga kvar ett tag, David. Vi ska koppla upp vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren nu. För Rysslands president Putin, han pratade igår på det arktiska forumet i Murmansk. Och först Maria, Putin kommenterade också USAs anspråk på Grönland där. Vad sa han?
Ja, han hänvisade till att USA redan för över 150 år sedan hade sådana tankar och planer, och så att det här var ingenting nytt, och han tycker att det är seriöst förslag från USA och att det skulle kunna främja då de militärstrategiska intressena i Arktis. Och då ska man komma ihåg att Ryssland har ju väldigt stora ambitioner i Arktis, men ser tydligen inte ett ägande av Grönland från amerikanskt håll som ett hot.
Så vad var det för bild Putin gav då av Rysslands framtida roll i Arktis?
Det han sa var att det behövs utplacering av mera vapen i området. Han sa också att det här måste skötas av stater som tar ansvar för globala frågor, inte bara militärt, utan också hänvisar han till, så att säga, miljön. Men man ska komma ihåg att det var inte många år sedan som Ryssland placerade en flagga på havsbotten i Arktis och vill alltså därmed markera att det här är ett ryskt intresseområde och det ska inga andra länder lägga sig i.
Tillbaka till vår Danmarks korrespondent David Rasmussen. David, samtidigt som USAs vicepresident alltså besöker Grönland idag, så kommer ju det grönländska självstyret att presentera sin nya regering. Vad vet du om hur den kommer att ställa sig till USA framöver?
Ja, enligt de medieuppgifter som finns så kommer det här vara en väldigt bred grönländsk regering. Fyra av de fem partierna i parlamentet kommer ingå i regeringen. Och alla de här partierna är väldigt kritiska till Donald Trumps uttalande kring Grönland. Så att man kan ju säga att grönländarna, de sluter sig samman nu, åtminstone rent politiskt.
Tack så mycket, David Rasmusson och Maria Persson Lövgren. I lunchekot i P1 kvart i ett går vi hem till Sverige igen. Det gäller Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer. Man kan ju fundera på hur reglerna ser ut i andra länder. I Norge till exempel hade de här affärerna inte tillåtits, säger den norska professorn Inge Lorange Backer. Reglerna för norska ministrars aktieinnehav skärptes nämligen för inte så länge sedan.
Det man vill undgå är att det ska uppstå intressekonflikter som följer att en statsråd har en aktiepost i ett sällskap som blir berört av en av regeringens beslutningar. Och på den måten så vill man undgå att det går ut över tilliten.
Det finns inget förbud för svenska ministrar att handla med aktier. Men de senaste veckorna har Ekot avslöjat aktieaffärer som nuvarande ministrar gjort och som flera svenska experter anser är olämpliga. Och som gjort att de nu efterlyser en skärpning av riktlinjerna för ministrars aktieinnehav. Och i Norge har alltså en sån skärpning redan skett.
När norska ministrar tillträder får de, om de äger aktier, tre val. Sälja aktierna, frysa dem eller använda sig av en extern förvaltare. Reglerna skärptes efter att den norska näringslivstidningen E24 sommaren 2023 avslöjade aktieköp som gjort att ministrar riskerade att hamna i intressekonflikter eller vara jäviga. Efter de norska avslöjandena tillsatte det norska stortingets kontroll- och konstitutionskommitté en arbetsgrupp som skulle utreda frågan om statsråds ekonomiska intressen medför jäv, där professor Inge Lorange Backer ingick. Han säger att det är problematiskt nog för ministrar om misstanken att man skulle gynna sig själv uppstår.
Absolut. Det är ett poäng i sig själv att undgå att situationen uppstår. Dessa spörsmålen om intressekonflikt som följer av aktieinnehav eller aktieköp, det vill för framtiden helst inte uppstå i Norge.
Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. En femtedel av de statliga pengar som delades ut i fjol som belöning för kortade väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin gick till Region Skåne. Men personal som P4 Malmöhus pratat med där menar att regionen i praktiken inte har kortat köerna utan att det bara handlar om hur man registrerar insatserna. Linda Velin är verksamhetschef för BUP i Skåne.
Det vi gör är att vi försöker att registrera det vi gör. Och det i detta fallet här så blir det ett nytt sätt att registrera.
Linda Velin, verksamhetschef för BUP i Region Skåne, säger att de nya rutinerna hänger ihop med ett nytt arbetssätt där utredning och behandling ofta startar i samband med första besöket genom till exempel råd och stöd digitalt. Köerna kortades därigenom radikalt och det gav utdelning. Drygt 20%, 98 av de 485 statliga miljoner som delades ut förra året gick till Skåne. Som jämförelse fick Region Stockholm med en dryg miljon fler invånare än Skåne, 107 miljoner.
Aldrig förr har så många kunnat få insatser, så jag tänker att det är helt rimligt att det ser ut på det sättet.
Men personal som P4 Kristianstad pratat med menar att det framförallt är det nya sättet att registrera som ligger bakom och att siffrorna ger en falsk bild eftersom många fortfarande får vänta länge på till exempel en neuropsykiatrisk utredning eller samtalsbehandling. Så här säger en anställd som vi har bytt ut rösten på.
Det är bedrägeri. Vi vet många familjer som lider och inte får hjälp inom rimlig tidsram.
Verksamhetschefen Linda Velin anser att registreringarna motsvarar de insatser som görs men är medveten om att regioner registrerar olika och det arbetas med frågan nationellt, säger hon.
Hela Sverige gör lite på olika sätt och det jobbar vi såklart för att vi ska få ett mer enhetligt sätt.
Reporter Petra Haupt. Nu ska det handla om batteritillverkaren Northvolts omtalade konkurs. försöken att rädda företaget innan katastrofen var ett faktum var omfattande. Northvolt hade enligt Ekots uppgifter kontakt med fler än 170 potentiella investerare i jakten på nya pengar, men utan att lyckas.
Det var en minst sagt omfattande och intensiv jakt på nya pengar som pågick under Northvolts sista månader innan konkursen. Enligt uppgifter som Ekot tagit del av så hade alltså Northvolt kontakt med över 170 potentiella investerare. Runt 50 skrev under ett sekretessavtal och fick då tillgång till material och fakta om batteritillverkaren för att kunna göra en genomgång utav företaget. Många av dem hade också möten med företagsledningen. Och i flera fall så togs steg framåt. Några investerare visade intresse och i två fall fanns också avsiktsförklaringar, alltså icke-bindande avtal. Men trots det här så misslyckades försöken att få till ett räddningspaket. Nu finns det en förhoppning hos vissa inom Northvolt att någon av alla de intressenter ska kliva fram och köpa konkursboet. Och så här sa konkursförvaltaren Mikael Kubu när konkursen inleddes.
Det finns ju ett upparbetad intressentlista som vi kommer att börja jobba med, ja.
Reporter Viktor Jensen. Många replokaler för till exempel musikgrupper kan komma att försvinna framöver till följd av nedskärningar inom studieförbunden. Och idag varnar en rad artister i ett upprop för att den här krisen kan bli förödande för svenskt musikliv. Andrea Valderrama på Kulturnytt, ge oss lite mer kött på benen här.
Jo, men det är flera av Sveriges allra största artister, till exempel Per Gessle, Lars Winnerbäck, Karin Dreijer och Håkan Hellström, som gått ihop och protesterar mot då att studieförbunden tvingas stänga replokaler över hela Sverige efter att regeringen dragit ner på bidragen till studieförbunden. Och en av dem som är med i den här protesten, det är Jill Jonsson. Hon berättar att för henne var replokalerna en viktig grund som hon kunde dra nytta av när hon var med i Melodifestivalen första gången 1998.
Om vi tar bort liksom de här fundamentala plattformarna där saker och ting ska börja gro. Det är ju liksom, det är som att tro att vi får mat om vi inte sår liksom i markerna. Det går liksom inte att tro att musiken ska finnas för all framtid och kulturen ska...
Ja, det var Jill Jonsson det.
Och samtidigt är det väl knappast sådana som Jill Jonsson och Per Gessle som drabbas av det här, va?
Nej, det är det ju inte. Det är de barn och ungdomar som vill spela musik tillsammans som berörs. Intresseorganisationen Studieförbunden som ligger bakom den här kampanjen, den beräknar att minst 20 000 ungdomar kommer att bli av med möjligheten att hitta en plats för att vara kreativa på grund av de minskade bidragen, till exempel att hitta replokaler. Min kollega Tanja Ulriksson träffade Pim som repar och spelar musik i Stockholm, och Pim säger så här om replokalernas betydelse.
Jag har ju gett vårt band möjlighet att utvecklas väldigt mycket, liksom både musikaliskt och liksom i låtskrivande generellt. Och det har ju gett oss möjlighet att bara kunna skriva våra låtar, för det finns ju inte så många replokaler faktiskt, i alla fall inte så många gratis liksom. Och då är det ju väldigt bra att det finns en sån bra gratis replokal som man kan lira i liksom.
Och då frågar man sig förstås vad ansvarig minister säger om det här.
Jo, men i en kommentar till Peter Nyheter skriver utbildningsminister Johan Persson att folkbildningen fortsatt får 4 miljarder kronor, och det ger enligt honom goda möjligheter till en bred och levande verksamhet.
Andrea Valderrama på Kulturnytt. Och nu ska vi över till Mats Fagerström på Radiosporten.
Tack för det, och vi börjar med beskedet att IFK Värnamos hemmaarena Finnvedsvallen får grönt ljus idag. IFK Värnamos klubbchef Lisa Lidén kunde andas ut.
Helt ärligt, det var en helt enorm lättnad som släpptes. Så det var, jag säger det, jag har stått i tv och fulgråtit, och sen beställde vi tårta på den nivån. Så är otroligt skönt, otroligt skönt.
Svenska fotbollsförbundets tävlingsnämnd som har beslutat att godkänna Finnvedsvallen med villkoret att de brister som noterades vid arenabesiktningen i torsdags är åtgärder senast den 10 april. Och det tror Lisa Lidén att klubben kommer att klara.
Jag svarar rakt av ja på det.
Reporter Annette Wik, P4 Jönköping. Fotboll.
Ett viktigt första steg mot SM-guld i fotboll. Förlora inte premiären. För siffrorna är tydliga. Inget lag har lyckats ta den här allsvenska titeln efter en förlust i första matchen sedan det lät så här.
Rolin på bröstet och så klipper han till i mål!
Oj, oj, oj.
1990. IFK Norrköping med en viss Thomas Brolin krossade IFK Göteborg med 6-0 i premiären då. Ett blåvitt som sen vann SM-guldet till slut. Men 1990 avgjordes allt i ett avslutande slutspel. Sen 1993 har Allsvenskan avgjorts i en rak serie och sen dess alltså har inte ett enda lag lyckats gå från premiärförlust till SM-guld i den här allsvenska fotbollen.
Konstaterade Martin Hedberg och där stannar sporten.
Tack för det Mats, och här stannar också lunchekot för idag. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg. Vi lämnar över ordet till SMHI för land- och sjöväder.
God eftermiddag, och på SMHI finns jag, Katarina Andersson. Idag dominerar molnen, men i sydöstra delen av landet en hel del sol. Området med regn och snöfall över norra Norrland fortsätter norrut och drar i natt bort. Imorgon väntas mer allmänt sol varvat med moln, men i fjällen kan det dra in någon snöby. Risken för gräsbrand är stor i stora delar av Götaland samt i sydöstra delarna av Svealand och södra Norrland. Prognos till imorgon kväll. Hela Götaland får en hel del sol, men i de nordvästra landskapen mycket moln, en del dis och i Dalsland något regnstänk. Här i natt 3-7 grader, i övrigt 0-5 grader. Och lokalt kan det bli någon minusgrad. Imorgon varvas allmänt en del sol med moln, då 10-15 grader. Vind omkring sydväst, främst idag med friska vindbyar. Östra Svealand, både idag och imorgon sol varvat med moln och 9-14 grader. I natt 0-5 grader. Sydvästlig vind, dagtid tidvis med friska vindbyar. Västra Svealand. Molnigt väder och i främst Värmland kan någon skur passera. I natt 2-7 grader. Lokalt runt 0 och en del dis eller dimma. Imorgon minskar molnigheten och ger utrymme för sol. Då 6-11 grader. I fjällen 0-5 grader. Sydvästlig vind. Dagtid med friska eller lokalt hårda vindbyar. Hela södra Norrland. Mulet är halvklart. I Jämtland och möjligen i Härjedalen kan det dra in något stråk med byar av regn eller snö. I natt minskar molnigheten allmänt. Då -1 till +3 grader. I Gästrikland runt 5 grader. Imorgon väntas i kust och inland en hel del sol och 7-12 grader. I fjällen 0-5 grader och fram på dagen åter någon snöby. Sydvästlig vind, främst dagtid med friska eller lokalt hårda vindbyar. Hela norra Norrland. Regn och snöfall över södra Lappland över mot Norrbotten rör sig sakta norrut. I söder kan det bli lite gluggar i molnen men också någon lokal skur. I natt från runt -5 till +2 grader och klart till halvklart. Längst i norr och i fjällen fortsatt något snöfall. Imorgon en hel del sol i kust och inland och 2-8 grader. I fjällen ett par grader runt 0 och tidvis snöbyar. Vinden håller sig omkring syd. På Karlfjället från ikväll frisk till hård vind omkring sydväst. Och imorgon avtar vinden i fjällen med början i söder. Över till sjöväder. Sikten på Skagerrak fram till ikväll och på de sydvästra farvattnen i natt. Risk för dålig sikt eller dimma. I övrigt mest god sikt. Lokalt något regn. Kulingvarning är utfärdad på Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak. Sydväst eller väst 8-13 meter per sekund. I natt tillfälligt 5-10. Kattegatt, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst 5-10. Sent ikväll 1-5 och vridande till omkring väst. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring syd 4-9. Från ikväll 2-6. Mellersta och norra Östersjön med Ålandshav och Skärgårdshavet. sydväst eller syd 6-11 och Bottenhavet och norrut syd eller sydväst 10-15, i natt 8-12 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 11, Malmö 14, Kalmar och Visby 11, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad 7, Gävle och Sundsvall 12, Mora 11, Östersund 8, Umeå 4, Vilhelmina 5, Luleå 1 och Kiruna hade 2 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, minus 8 grader, rapporterade Naimakka i nordligaste Lappland. God eftermiddag.
P1, Sveriges Radio.
Idag ska vi utse och hylla vinnaren till Sveriges Radios Nobelpris 2025 här i P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström och det står mellan 5 specialskrivna noveller som har sänts här i P1. Och det är ni, våra lyssnare, som har röstat fram vinnaren. Och de nominerade novellerna är...
VS 50 av Agri Ismail i uppläsning av Gunilla Rör. Skallarna av Sara Gårdan i uppläsning av Peter Haber. Köldhålet av Sanna Samuelsson i uppläsning av Malin Vispe. Älgsönerna av Martin Engberg i uppläsning av Ann Petrén. Och Gustavssons hundar av och med Kristoffer Karlsson.
Och rösterna är räknade. Sverige, vi har ett resultat. Den som vinner Sveriges Radios Nobelpris 2025 är Köldhålet av Sanna Samuelsson i uppläsning av Malin Vispe. Sanna Samuelsson, hej.
Hej.
Den där fanfaren var till dig.
Så alltså, otroligt kul att vara här.
Ja, för du vinner alltså Sveriges Radios Nobelpris 2025 och belönas med 30 000 kronor. Hur känns det här?
Nej, men det känns otroligt stort. Och att det liksom är lyssnarna som har röstat, det är ju jättefint. Det är ju verkligen folkets röst. Jag är väldigt ärad.
Vi ska lyssna lite på hur det låter i din novell som till stora delar utspelar sig i en kohage.
Doften av hage var stark. Den platta, nedtrampade vegetationen luktade kryddigt och varmt. Fibblorna och kärringtanden, tisteln, blåsugan med sin knubbiga blå pyramid till växtkropp och de små blommorna i varmväcken. Hon drog upp hårtsen lite till. Här syntes hon inte från vägen. Här kunde hon nästan vara naken. Få en sån jämn bränna som tjejerna i skolan fick när de hade varit på semester utomlands. I bikini med badring och en riktig strand. En vit. Så som de såg ut i reklamen.
Ja, Köldhålet handlar om en skitsommar. Huvudpersonen ska börja åttan och vi är i en kohage. Det är röklöver och rölleka och komockor och så en tjur som gått ner sig. Och en sommar utan vita stränder som pågår på en gård i Östergötland. Och du är ju själv uppvuxen i Östergötland på en gård och du vann Borås tidningsdebutantpris 2024 för romanen Mjölkat. Kohagen som plats där vi är här i Köldhålet, varför är vi där?
Ja, det är en väldigt spännande plats tycker jag. Det är en doftande, väldigt artrik plats. Man brukar säga att kohagen har liksom lika många växter som en regnskog. Det är jätte, liksom, det är verkligen en levande plats. Det puttrar liksom i varje komocka. Det är korna som liksom lever sitt märkliga liv. Och jag tror att det var liksom den platsen som inspirerade till den här novellen faktiskt. Jag kände liksom den här väldigt varma lukten av både av de här växterna, den här kryddiga lukten, men också av kornas kroppar och ja, deras bajs också.
Vad gör en kohage med dig tror du?
Ja, vad gör den? Alltså det är, jag känner väl en stark tillhörighet på något sätt och liksom en kärlek till den platsen. Och och har ju tillbringat en del tid i kohagar genom åren. Liksom. Så att jag är väldigt glad när jag är i en kohage, kan jag säga.
Det är ju rätt dramatiskt här i novellen. Det är en tjur som gått ner sig i ett dike. Mm. Det är en dramatisk händelse. Finns det något biografiskt här?
Nej, inte just i det här. Men jag tror ju att det händer säkert då och då att en lite korkad ko går ner sig i de här stora dikerna. Det borde kunna hända. Så att det är nog mer tanken om att liksom, det kan hända. Jag vet att det var en älg som gick ner i ett sånt dike en gång när jag var liten. Så att det är lite inspirerat av det. Liksom. De avgränsar ju landskapet på ett liksom onaturligt sätt. Så jag tror att djuren inte riktigt förstår det där alltid.
Ja, du var inne på det. Men det är lyssnarna som har gett dig det här priset. Så därför har vi ringt upp en av lyssnarna som har röstat på dig. Eva Wåhlin i Älmstad, hej!
Hej!
Hej, vad bra, du är med oss. Jag tänkte,
jag är med.
Eva, du har ju röstat här på Sannas novell. Kan inte du läsa upp för oss din motivering?
Ja, det kan jag göra. Det är ganska kort. Köldhåret berörde mig till tårar, trots att jag mer är en stadsflicka uppvuxen i Stockholm. Sanna Samuelsson får med trovärdiga ord fram den sanna känslan för hur en ung flicka kan känna både för djur och för vad omgivningen kan tros tänka.
Ja, det är en jättefin motivering. Så bara kolla Sanna, så du har lurar ordentligt här så du hör Eva. Har du bytt lurar nu så du hör bättre?
Ja, det har jag.
Ja, bra. Eva, du har också en fråga till Sanna.
Ja, alltså jag hörde ju Sanna här, hon är en inspiration som hon har fått, och jag känner igen det här så väldigt väl, därför att jag är visserligen uppvuxen i villaområdet Bromma, men mina föräldrar hyrde alltså under flera somrar hus på Väddö på en bondgård för att jag och mina syskon skulle förtjäna på lantlivet. Då fick vi lära oss valla kor och mjölka för hand, och i den här novellen så känner jag alltså så starkt det här genuina känslan, just det här doften av grusvägarnas sommardamm och de solvarma växterna i dikerna och rödklöver och komocker som vi pratar om. Det är en fantastiskt skön känsla när jag hör det här. Alltså.
Mm, vad kul.
Malin Wispe, hon läser den här på ett väldigt bra sätt också, naturligt oförställt.
Och Eva, har du landat det där i någon fråga? Är det något du undrar som du vill ställa, någon fråga du vill ställa till Sanna?
Jag känner ju väldigt gemenskap med Sanna faktiskt. Men, ja. Och jag älskar ju kor, va? Det är ju det handlar om väldigt mycket. Jag vill ju gärna lukta på kor och så. Men jag undrar, skriver du för hand eller på datorn? Är det på någon särskild plats som du gör när du skriver?
Ja, men både och faktiskt. Den här skrev jag nog på datorn. Men jag brukar också skriva för hand. Det sägs ju att man använder olika hjärnhalvor när man använder händerna som skrivande, och när man använder tangentbordet. Så jag försöker faktiskt använda mig av den möjligheten.
Ja.
Det är spännande vad som kommer fram då, tycker jag.
Ja. Jag ska säga grattis Anna också. Det är så roligt att vara just din som vann novellpriset 2025.
Vad roligt.
Jag är jätteglad för det. Ja, det tycker jag. Sen tycker jag, i romaner så kan man ju bry ut sig så otroligt, va? Men jag tycker det verkar svårt i en novell att veta hur man ska sluta, men det tycker jag du gör på ett sånt fint sätt i den här novellen.
Ja, vad bra.
Jag är jätteimponerad.
Mm. Ja, vad fint, Eva. Jag tänkte på det nu när Eva sa det, skriver du för hand? För att när vi är i din novell, Köldhålet, är det sådana detaljer om blommorna och gräset och allt sånt. Mm. De här iakttagelserna, hur har du fångat dem? Har du varit där och gjort som anteckningar i mobilen?
Nej, verkligen inte. Nu kommer jag inte ihåg riktigt vilken säsong det var när jag skrev det, men det var inte sommar då, och jag jag har väl bara noga observerat den där typen av miljö liksom, för att jag har ju själv räknat kor till exempel. Då måste man ju gå runt och leta och liksom titta. Och då ser man ju alla de här växterna och hur de liksom kommer i sin särskilda tid på året och sådär. Så det är ju väldigt det är väldigt mycket att se där.
Och det Eva var inne på här, det här med hur man ska sluta sin novell, eller hur man ska göra då för att hitta ett slut på sin novell. Hur har du tänkt där?
Ja, alltså jag tänker att den här novellen har egentligen en ganska liksom enkel struktur, som är att det är i princip en resa fram och tillbaka till den här kohagen från gården. Tre gånger blir det ju. 4 gånger åker de fram och tillbaka. Men, så att det är liksom en tydlig sträcka där som de rör sig. Så när, ja precis, det är ju när de är tillbaka då, så då tar det slut liksom. Så att jag tror att det, och jag tror kanske att det också, jag tänkte nog just med radion att det är bra om det är en lite enklare struktur, just för att man kan inte sitta och bläddra tillbaka som man kan i en roman eller också i en novellsamling. Mm. Liksom. Man är bara där man är på något sätt. Det måste vara ganska omedelbart.
Sanna, är det någonting som du vill fråga Eva då, som har tagit emot din novell här i radion?
Ja, ja, men en grej jag tänkte på var liksom hur du tyckte att det kändes, som att kunde du koncentrera dig när du lyssnade eller ja.
Alltså jag var på helspänn hela tiden och jag bara kände alltihopa. Och jag, alltså, så man kunde ju känna den här flickans skamkänsla hon kunde ha, men